Ni lyssnar på Radio Göteborg nu i K103 i studentradion. Klockan är rätt och nu blir det nyheter.
I dagens sändning, en fördjupning i måndagens förslag från regeringen om att lägga ner SIS-hemmen. Helgens tragiska spårvagnsolycka vid Hinsholmen i Göteborg. Och danssporten breaking som en ny gren inför sommarens OS.
Ja, i måndags kom beslutet att regeringen och Sverigedemokraterna vill lägga ner alla SIS-hem. Istället vill de skapa en ny myndighet. Jesper Lindberg, SIS-presssekreterare, är nöjd över detta.
Det här handlar om är ju att regeringen tillsatt en utredning som ska vara klar i april 2025. Och den ska då ta ett helhetsgrepp om den framtida statliga barn- och ungdomsvården. Och det ser vi positivt på och välkomnar.
Lindberg menar att det finns brister i den nuvarande barn- och ungdomsvården.
Det har konstaterats i ett flertal rapporter att det finns brister, bland annat gällande sexuella övergrepp, trakasserier och även våldsinslag som inte har stöd i lag. Vi har ju vissa befogenheter att utföra vissa fysiska ingripanden om så krävs som en sista åtgärd för att säkra en hotfull situation.
Myndigheten har också genom åren fått kritik för bland annat stora grupper och bristfälliga lokaler som inte håller måttet för modern tvångsvård.
Sen har vi också en platssituation inom ungdomsvården som gör att vi får göra viss avkall på den så kallade differentieringen. Att kunna ge ett så pass individualiserat vårdinnehåll som möjligt.
Lindberg vet inte vad regeringens förändring kommer leda till, men han har en förhoppning om att SIS-hemmen ska bli bättre.
Vi ser ju positivt på att det här utredningen har tillsatts. Och sen vad den landar i och vad det får för konsekvenser för regeringens framtida arbete, det får vi se.
I lördags omkom krögaren Pietro Fioriniello i en spårvagnsolycka. Händelsen inträffade när han skulle korsa spåret vid en övergång nära Hinsholmens hållplats. Att en person omkommer i en spårvagnsolycka är ovanligt och nyheten har berört många. Just nu pågår utredningen om hur olyckan kunde inträffa.
Några hundra meter från Elvans hållplats Hinsholmen ligger det övergångsstället där dödsolyckan skedde. Nu har övergångsstället fyllts av blommor, buketter och brev och ett pastapaket för att symbolisera den avlidnes intresse.
Den avlidne är göteborgskrögaren Pietro Fioriniello. Han har medverkat som kock i SVT:s första dejten samt drivit en italiensk restaurang under 2 decennier. Julia Salström är på minnesplatsen med en blombukett. Hon kände till Pietro då hon jobbade på hans restaurang. Hon är omskakad över händelsen men upplever inte själv att hon känner någon fara för spårvagnstrafiken.
Jag skulle säga nog att jag alltid har varit ganska vaksam, men nu har man ju fått en liten tänkare liksom. Att det var någon man kände som det hände liksom.
Birgitta Rödger och Elisabeth Grådal är resenärer och tycker att händelsen är tragisk. De tänker på att det måste vara hemskt för Petros familj, men också för föraren.
Ja, just det. Nu får vi passa för övergångsställen och vara extra försiktiga ju.
Men det får man ju alltid vara.
Ja, det är fruktansvärt det som händer.
Är ni själva oroliga för att åka spårvagn nu efter olyckan?
Nej, men för föraren måste ju vara förfärligt.
Men känner ni någon otrygghet i det? Att det är förare som är dåliga i västtrafiken och det var därför som olyckan skedde?
Nej, det är så inte jag tänkt.
Dödsolyckor i spårvagnstrafiken är ovanliga. Enligt Trafikverkets uppgifter har det under de senaste 5 åren omkommit 3 personer. Greger Lankvist är trafiksäkerhetssamordnare och utredningsledare på Göteborgs spårvägar AB. Han berättar att man ständigt jobbar med att försäkra sig om hög säkerhet och att förarna kontrolleras med jämna mellanrum.
Ägarna och barnen har beslutat att göra en hastighetsnedsättning just nu för tillfället, för vi såg att det fanns en del personer runt omkring som ville lägga saker och ting. Utredningen får visa vad som har hänt och eventuellt om det finns några brister eller inte, men det får utredningen göra. Och det är jätteviktigt i de här frågorna när det hamnar i en sån här situation med en olycka, att man inte spekulerar, man inte gör förutfattade meningar, man låter utredaren eller utredningsgänget som gör detta ta reda på vad är det som har hänt.
Och reportrar där var Austria Banute och Alice Gustafsson.
En ny studie visar att covidvaccin inte är farliga för gravida. Tvärtom, nyfödda vars mammor tog vaccinet löpte lägre risk för en rad komplikationer. Mikael Norman, professor i barnmedicin och en av studiens medförfattare, berättar att resultatet är ett mysterium.
Vi har försökt undersöka på en rad olika sätt vad det kan bero på. Men vi kan faktiskt inte hitta någon förklaring i våra data.
Studien visade att nyfödda barn vars mammor tog vaccinet löpte en lägre risk för spädbarnsdödlighet, hjärnblödning och blod- och syrebrist i hjärnan. Norman menar däremot att vaccinet inte hade kunnat ha en sådan effekt. Tidigare studier visar nämligen att vaccinet inte kan tas in i navelsträngsblodet och därför inte påverka fostret.
Det vi letade efter var om det fanns skillnader mellan mödrarna eller barnen som skulle kunna förklara de här lägre risken. Men hur vi än gjorde så kunde vi inte hitta så att säga, den underliggande orsaken. Det vi tror är att det ändå kan ha att göra med att kvinnor som har tagit vaccinet, det var ju knappt hälften i vår studie, har någon faktor som bidrar till att de skulle ha lägre risk att deras barn drabbas av ovanliga men svåra komplikationer. Alltså att de i någon mån har någon hälsofaktor som vi inte har kunnat hitta. Men det är väl vår gissning att det är så det ligger till.
Och reporter var Lisa Lind Nilsson.
Vi går utrikes. Hamas vill se en vapenvila i kriget mot Israel. Vapenvilan ska bestå av 3 steg och pågå i 135 dagar. Detta rapporterar Ekot. Hamas meddelar att de kommer släppa israelisk gisslan i utbyte mot palestinska fångar och kräver samtidigt att Israel helt dras ut från Gaza. Israel har inte kommenterat förslaget.
Inrikes igen. Sverige har Europas 3:e högsta arbetslöshet och spelar i samma liga som Spanien och Grekland. Det säger arbetsmarknadsminister Johan Persson enligt TT. Statistik från SCB visar att fjolårets avslutade med en arbetslöshet på 8%. Den siffran väntas stiga till 8,5% i år enligt regeringens prognos.
För undersökningen kring detonationerna vid gasledningarna Nord Stream 1 och 2 läggs nu ner. Säkerhetspolisen finner inte att sabotaget var riktat mot Sverige eller utgjorde ett hot mot svensk säkerhet.
Men ett oroligt världsläge och inflation med ökade kostnader och dyra avgifter, ja, det har satt att småskaliga producenter i en tuff sits. Samtidigt kan de ha en viktig roll om Sverige hamnar i kris eller krig. Johan Rud är ägare av det lilla city-ysteriet i Slakthusområdet i Göteborg.
Ja, det här är någon rock som är bara drar.
Ja, det är en engångshistoria. Ja. Så här är ju egentligen där man jobbar.
Mm. Om kriget eller krisen kommer är det enligt Livsmedelsverket viktigt att svenska företag fortsätter att producera mat och vatten. Det gäller alla från mejerijätten Arla till den lokala småproducenten Johan Rud, ägare av City-ysteriet.
Den ostmassan där, den lägger man ju i formar och så blir det ost.
Även om det pratas mest om de stora producenterna tror Johan att de mindre kan bli ännu viktigare.
Det finns ju massor av små mejerier som ligger ute i skogarna här och där. Jämfört med att de stora liksom, Arla-mejerierna, de kan man ju liksom, ta ut ganska snabbt. Men att hålla på och leta rätt på alla gårdsmejerier tror jag blir ganska ineffektivt och bomba dem eller vad det är man ska göra. Vi kan ju också ställa om snabbt. Vi har ju en produktionsutrustning som vi kan göra allt som har med mjölk att göra egentligen. Men också ställa om till annan typ av produktion.
Mm. Mats Johansson, enhetschef över livsmedelsförsörjning på Livsmedelsverket, håller med Johan Rud till viss del.
Vi behöver ha de här stora producenterna ändå, för det är de som står för kanske 80-85% av liksom hela produktionen.
Men menar ändå att småskaliga producenter också är nödvändiga i kris och krig.
Man kan ju säga att ja, ju mer divers det är, desto svårare är det att slå ut. Så där finns ju ett argument. De är småskaliga, men de finns lokalt. Och det är väl det som är styrkan i det hela. Vi kan ha närhet till producenter och konsumenter kan liksom möta den produktionen ganska nära då.
Samtidigt finns det utmaningar för Johans ysteri och andra små producenter. Med en inflation som innebär höga priser och dyra avgifter.
Ja, vi fick en jädra indexuppräkning på hyran också. Men det jag märker framförallt på det är ju vad det kostar för oss att köpa in. Ja, dels mjölken som är vår absolut största kostnad i produktionen.
Trots den ansträngda situationen tror Mats Johansson inte att vi kommer se några särskilda satsningar på småskaliga producenter.
Alla liksom, bäckar små är jättebra, men jag tror inte det kommer liksom att bli några särskilda riktade satsningar från statsbudgeten i alla fall, just kopplat till beredskapssidan.
Reporter var Felix Laurent. Och nu över till Elinor Andersson som kommer dra de senaste kulturnyheterna.
Ja, vi börjar lokalt. Hårdrocksbandet Hardcore Superstar från Göteborg meddelade igår att deras trummis Magnus Adde Andreasson lämnar bandet efter 25 år. Adde skriver på sina sociala medier att han har tagit det svåra beslutet att gå utanför sin bekvämlighetszon och lämna bandet för att utmana sig själv igen. Han uttrycker stolthet över vad bandet har åstadkommit och skriver att tiden ihop med Hardcore Superstar har inneburit att alla hans drömmar som musiker har gått i uppfyllelse. Bandet riktar ett stort tack för Addes medverkan och önskar honom lycka till med allt han åtar sig i framtiden. Nytt för i sommar, festivalerna Raggarjävlar och Gothenburg Rock Riot Festival har premiär på Åbytravet i Mölndal den 12 och 13 juli. Raggarjävlar erbjuder en blandning av modern epa-dunk och nostalgiska toner. Festivalen gästas av bland annat Björn Rosenström och Erik Medusa som har med sig sin pappa Eddies låtskatt. Gothenburg Rock Riot Festival utlovar musik, mat, dryck och en atmosfär fylld av fest och gemenskap, det skriver Rockbladet. Huvudnumret blir det världskända rockbandet Nazareth. Och på tal om rock, även Kalmar får en ny rockfestival i sommar. Den 3 augusti hålls Rock the Night Festival som är Sveriges största tributefestival. Några av Sveriges mest framstående tributeband kommer ge hyllningar till bland annat banden Kiss, Iron Maiden, The Rolling Stones och Queen. Men det stannar inte där. I maj månad öppnar dörrarna till en helt ny festival på Stockholms stadion med namnet Drömmen 2024. Festivalen är en hyllning till musiken och några av decenniernas mest älskade artister, skriver Gaffa. Klara artister så här långt är bland annat Army of Lovers, Bonnie Tyler, Arvingarna, Bonnie M, Charlotte Perrelli och Carola.
Tack. Tack Elinor för det. Nu över till utrikesnyheter med Alice Gustafsson.
I år sätts världens demokratier på prov. 76 val är inplanerade och vi börjar med läget i Pakistan. TT uppger att ett tiotal personer ska ha dödats av den bomb som exploderade på ett valkontor i provinsen Baluchistan. Området är sedan länge våldsdrabbat i och med de militanta rörelser som befinner sig där. Man vet ännu inte vem som ligger bakom bombdådet. Senegals presidentsval skjuts upp till december. Det beslutade den sittande presidenten sent i måndagskväll och han kommer nu behålla sin post tills nästa val. Beskedet har bemötts av våldsamma demonstrationer i huvudstaden Dakar. I ett försök att dämpa protesterna har regeringen strypt landets mobila internet med argumentet att stoppa, citat, hatiska och samhällsfarliga meddelanden, slutcitat. USA och EU råder att valet bör hållas så snabbt som möjligt, detta rapporterar TT. Pakistan igen, där männen trots grundlagsskyddad allmän rösträtt stoppar landets kvinnor att delta i morgondagens val. TT rapporterar att det är konservativa män som argumenterar i linje med landets patriarkala strukturer. Juridiska experter menar också att religion ofta används till dess fördel, trots att islam inte har några hinder för kvinnlig rösträtt. Nu försöker kvinnor i landet hjälpas åt för att kunna rösta imorgon. Det finska presidentvalet går nu över till andra rundan. De två kandidater som kvarstår är Alexander Stubb och Pekka Haavisto. Igår kväll avslutades förhandsröstningarna och enligt YLE har 46% av befolkningen förhandsröstat. Nu väntar nästa valdag på söndag då presidentposten avgörs. YLE skriver att Stubb fortfarande är favorit men att Haavisto knappar in.
Tack Alice för det.
Danssporten breaking, som också kallas för breakdance, gör sin debut under OS i Paris i sommar. Det finns däremot delade meningar kring hur positivt detta egentligen är för sporten. Björn Hagstedt har breakat i 20 år och har vunnit flest SM-titlar i Sverige genom tiderna. Han är skeptisk till större tävlingar i breaking.
Alltså jag tävlar mycket på events och sådär, men det beror lite på vem som är avsändaren av tävlingen eller vad man säger. Mm. om det är av kulturen så har jag inga problem att göra det.
Björn Hagstedt kan ändå se fördelar med breaking som en ny OS-gren. Det kan skapa ett ökat engagemang och en förbättrad ekonomi för elitsatsningen. Han menar däremot att det finns en problematik i större tävlingar. Breaking är en konstform som ger utrymme för improvisation och eget uttryck. Att sätta ett regelverk runt dansstilen menar han kommer förhindra möjligheten för eget konstuttryck.
De gör det för att tjäna pengar egentligen och har typ ingen förståelse för det. Och det, eftersom många dras till det och tävlar i det, så blir det också att det formar om dansen, för att det är en viss typ av dans som går hem i sådana stora tävlingar till exempel. Så det formar om hela kulturen och det blir ett annat syfte med det.
Ferhat Güz, som är landslagskapten och OS-koordinator för Team Sweden Breaking, ser problemet i att svenska breakare inte är intresserade av att delta i OS. Han anser att det finns många talanger i Sverige, men att flera andra länder har ett försprång eftersom att breaking som sport inte vuxit sig lika stort här.
Så för boys, b-boys, vi har ingen chans. Men vi har en chans med en tjej från Uppsala, Bigersöga. Kanske hon kan göra någonting för OQS. Så vi väntar på ranking point officiellt från International Olympic Committee.
Uttagningarna kommer att ske under våren och det är 6 elitsatsande i landslaget som tävlar om platserna. Men enligt Ferhat Güz är det svårt för dessa dansare att satsa allt på sporten. Detta beror på att dansarna ännu inte får någon lön, så nu vill han få in mer pengar till sporten genom marknadsföring och sponsorer.
Men här i Sverige nu, det faktiskt, det kommer. Det är inte så mycket som France eller som du vet, i Japan eller Korea, för att de har börjat lära barnen från första skolan. De tar seriöst. Men i Europa, det är inte så här. Så det är bara, vi behöver lite marknadsföring, kanske på tv eller radio eller någonting. Kanske nyheter. Men jag tror det kommer efter 2024.
Och reporter där var Alexandra Skyum.
En konstturné för att hylla Börje Salming ställs in. Arrangören har polisanmälts och för bedrägeri och förskingring, skriver Aftonbladet. Arrangören uppger att han fallit tillbaka i spelmissbruk och det är dit pengarna har gått. Nu har de 9500 biljettköparna fått besked från biljettföretaget Tickster att man inte kan nå arrangören och därför inte betala tillbaka pengarna. En polisanmälan har gjorts av John Henrik Fjällgren, en av artisterna som skulle uppträda på hyllningsturnén.
Listan med de mest populära tilltalsnamnen bland nyfödda pojkar och flickor har publicerats. Till skillnad från tidigare år är det nu Skatteverket som sammanställer statistiken istället för Statistiska centralbyrån. Bland flickor var de vanligaste namnen Elsa, Vera och Alma, medan pojkarnas lista toppas av Noah, Hugo och William.
Den kände författaren och tv-profilen Leif G.V. Persson lanserar ny öl. Ja, detta tillsammans med New Wave Group, bolaget som är huvudkontor på Avenyn, är värderat till 13 miljarder kronor. Torsten Jansson, vd för New Wave Group, tror att ölen kommer att lyfta volymerna rejält. Detta till Göteborgsposten under onsdagsmorgonen.
Nu över till väder som fortsätter vara halvmulet med temperaturer runt en minusgrad. Svaga vindar på upp till 3 minuter per sekund. Under natten och morgondagen väntas temperaturen sjunka till minus 4 grader. Det kan även falla snö kring midnatt, något som förväntas fortsätta under morgondagen. Vinden är fortsatt svag och håller sig kring 3 meter per sekund med upp till 7 meter per sekund i byarna på torsdagsmorgonen.
Ni lyssnar på Radio Göteborg nu på K103 i Studentradion. Hör oss igen 14.00. Dagens producenter var Alexandra Aggerstam och Sanna Manske. Dagens tekniker Elisa Svedberg. Och vi i studion heter Hampus Lund och Hanna Pettersson.